Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar veckans arkivsamtal. Jag kör stand-up i Nyköping den 18 juli med Johannes Bränning och i Stockholm den 25 juli på Laugh House. Begränsat antal biljetter, så in och boka nu. Ni hittar alla mina gig på gardenfors.blogspot.com. Det går också att boka mig till din privata fest i sommar. Kolla in detta på trädgårdslive.se. Det vill säga trädgårdslive. Alltså utan prickar. Om du gillar den här podden och vill bidra till att den kan fortsätta produceras, så kan du swisha en slant till 0760-724738. Du kan också bli Patreon på patreon.com/arkivsamtal. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen om du inte riktigt la den på minnet. Det här är i stort sett de enda pengar jag får in nu för tiden. Tänk på det. Min och Anton Magnusson stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom drar igång igen om ett tag. Alla våra datum är flyttade. Gå in och kolla de nya datumen på specialisterna.se. Vi kommer till 22 svenska orter till. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Fritte Fritzson.
Ja, men det tror jag stämmer. Sist jag kollade så var det jag faktiskt. Väldigt, väldigt tråkig inledning.
att du säger att sist jag kollade så var det jag.
Ja, det känns som en så här pappa-klass.
Ja, men du är ju pappa och du är den nya generationens grand old man.
Ja, är jag nya Adde Malmberg eller?
Jag vet inte riktigt. Känner du dig som nya Adde Malmberg?
Nej, jag gör väl inte riktigt det, va? Nej. Jag känner mig fortfarande alive and kicking. Det kanske Adde Malmberg också gör.
Jag vet inte. Alive kanske. Ja. Kicking, frågetecken.
Men jag tror inte att han tar den typen av ord i munnen. Alltså att han är väldigt, han känns ju som språkpolis för att ta i, men det känns som att Adde är väldigt så här, korrekt och att han han vill uttrycka sig korrekt och så. Ja. Alltså han använder inte så här anglicismer så mycket och engelska uttryck.
Nej, jag har pratat oproportionerligt mycket om Adde Malmberg de senaste arkivsamtalen. Mm.
Men har du pratat med Adde Malmberg?
Jag har pratat med honom på Norra Brunn en gång. Mm. Och då tyckte han var lite vresig.
Okej.
Okay. Och sen fick jag reda på att han var väldigt tydligt på fel sida i Knulla barn-drevet.
Jag förstår, och det var efter Knulla barn.
Ja, och det är nog därför jag har pratat väldigt mycket om honom. Det blev det här, om man vet att någon inte gillar en, då blir man ju fixerad vid den personen.
Såklart. Men det här har du ju ett avsnitt av mina problem ju.
Att Adde Malmberg inte gillar.
Ja, det är ju fan, det är skitbra ju.
Det är ingen dålig idé.
Och alltså, det spelar ingen roll om han vill vara med i avsnittet eller inte. För att det alltså att han kan vara med som en skugga. Att du kan filma Adde Malmberg på Norra Brunn. Och sen så kan du också göra en scen efteråt när du pratar med Albin. Så här, pratar du med Adde och så här, jag vågar inte. Jag liksom vågar inte gå fram till honom. Det blev för mycket. Så här, hjärnan kokade.
Ja, det blev Seinfeld har gjort ett avsnitt där det är någon, där George säger, "This woman hates me so much, I'm starting to like." Fast det blev alltid det som Det var en South Park som gjorde ett avsnitt som hette The Simpsons Did It. Som liksom går ut på att de kan, alla idéer de kommer upp med har Simpsons redan gjort. Så är det lite The Simpsons Did It.
Ja, precis. Men det är, man får koka soppa på samma spik bara helt enkelt.
Det är svårt att, ja. Svårt att vara helt originell.
Men en stor skillnad jämfört med senast är att nu sitter vi i din nya lägenhet.
Mm, det gör vi. Ja. Du är en av de första som spelar in på plats här.
Ja. Och jag vill inte kalla din förra lägenhet för en äcklig ungkarlslya, men det här är ju riktigt fräscht.
Det är inte en äcklig ungkarlslya.
det är superfräscht här. Alltså ja, jag vet inte hur transparent du vill vara kring ditt nya boende, men det är ju, alltså allting är så här spick and span. Alltså så här, nymålade väggar och alltså, otroligt fint kök och här, ja, fina färger. Och, det är väldigt mycket du.
Jag är glad att du uppskattar det. Jag har ändå blivit lite besviken på andra som varit här som bara tittar omkring och inte säger någonting. Ja,
men det är roligt för att jag och min tjej pratar ganska mycket om det. För hon har ett ganska stort behov av att folk ska vurma.
Ja, att de ska kommentera hur fint ni har det.
Och plussa och sådär. Ja. Alltså att hon vill att folk ska vara bjussiga. Så när det kommer någon, främst då kanske någon av mina manliga komikerkompisar som inte har det i sig. De bara kommer in och bara såhär, har ni öl? Och jag säger inte att det är jofi, men det kan vara. men det kan vara andra kompisar också. Ja. Men så då kan hon bli inte oproportionerligt irriterad, men alltså det betyder mycket för henne om någon så här vurmar för, ja, med maten eller vinet eller lägenheten eller så.
Ja, det är Seinfelds Did It, eller i alla fall Larry David. Det finns ett avsnitt av Curb där Susie och hans manager har flyttat till ett nytt hus som för vill du, do you want the grand tour? Ska jag visa runt? Han sa, nej tack. Det är lugnt. Hon flyttar.
Men det är roligt, för det är lite dubbelt. För att, alltså, om man kommer hem till någon och plussar den personen lite grann. Ja. Och creddar den personens matlagning. Eller vad fin soffa. Eller så här. Det är ju enkla pluspoäng. Och man behöver inte ljuga. För det är ju lätt, man hittar alltid någonting som är trevligt.
Ja.
Men sen finns det vissa då, som är de här så här sanningssägarna då, som Larry David, som han menar att, ja, men vill han inte ha The Grand Tour så ska han inte ta The Grand Tour. Han är inte på humör helt enkelt.
Nej, och det är ju en hårfin gräns mellan att vara ärlig och vara autist på något sätt också.
Exakt.
Fredrik Jonsson, som har varit gäst i den här podden och min förläggare också, han balanserar på gränsen mellan ärliga autister.
Den ärliga autisten.
Ja, serietecknaren Gunnar Krantz har berättat om när han bjöd över Fredrik Jonsson på middag. Och de åt under tystnad. Och efter ett tag så frågade Gunnar, smakade bra? Och Fredrik sa, nej, inte speciellt. Och han är lika ärlig när det gäller liksom att berätta vad han tycker om något kreativt verk man har gjort. Och det kan göra så fruktansvärt ont. Man blir glad, man vet ju att han är ärlig när han tycker någonting är bra, men den här ärliga sågningen också gör så fruktansvärt ont.
Men det är Gunnar Krantz som har gjort Alger.
Bra koll du har på gamla serier.
Jag gillar Gunnar Krantz, men jag hade väldigt mycket intresse för serier på 80-talet och 90, början av 90-talet. Men sen flyttade jag till Lund och började plugga, och då tappade jag lite grann. Men jag läste väldigt mycket svenska serier och prenumererade på Galag och Epix. Jag köpte på serier antikvariat, köpte ganska mycket så här, Epix och Pox.
Det var mycket Kul Art eller Comics and Art som du bytte namn till, och Pocket i Lund kanske.
Ja, fast jag bodde ju i Knivsta då, så då var jag så här, i Gamla stan, och sen så även i Uppsala fanns det lite serier antikvariat.
Ja, du kanske aldrig pluggade i Lund?
Eller? Men sen när jag kom till Lund, då, det var då som jag började intressera mig för snaps och studentspex och sånt. Så då var Gunnar Gräs inte intressant längre.
Gunnar Gräs har också varit serietecknare och illustratör, men Gunnar Krantz, var han vi snackade om nyss?
Ja, exakt. Men jag tog en ny referens.
Du plockade en ny. Ja, ja. Gunnar Krantz är också en... stark föregångare inom svenska självbiografiska och vardagsrealistiska serier.
Mm.
Vi nämnde honom kanske lite för lite förra gången vi pratade om självbiografiska serier på 90-talet i Sverige.
Mm. Men du kan säga det till Gunnar nästa gång du träffar dem, att du kom upp helt opåkallat. Det var inte ens jag som föreslog att vi skulle prata om det. Jag gillar hans, det känns ju som att, som jag minns det, det, alltså det är ganska mycket svarta och alltså, svartvitt. Alltså lite av liksom det centraleuropeiska inspirerade, alltså så, även till serien. Men,
jag tror han är inspirerad av Tardi.
Ja, men Tardi är ju också en annan favorit. Mm. Jag såg en stor utställning i Paris som Tardi hade gjort, där han, stora målningar. Ah. Han gjorde ju en bok som handlade om skador från första världskriget. Har du sett den?
Det
är
skador?
Det är så här bombskadade ansikten.
Nej, alltså, jag har aldrig fastnat för Jacques Tardy.
Nej. Men det är en vattendelare kanske.
Det är det kanske.
Ja. Jag älskar Tardy. Mm, jag älskar hela hans värld. Hans fascination för att han är ju otroligt intresserad av sekelskiftet och fram till första världskriget mest. Ju.
Mm.
Alltså Adele, hans heroin. Nummer ett. Det utspelar sig då någon gång. Alltså om det är
alltså första mellan 18 och 1900.
Nej, men för första världskrigets tiden.
Mm.
Han har gjort en annan som heter Dödens adress, som en detektivroman. Och vad heter det? Ishavets hemligheter kanske. Det är en
fristående också. Väldigt dålig koll på honom. Men jag vet att Mats Jonsson också rent teckningsmässigt inspirerad av Jacques Tardy. Mm.
Då älskar jag Mats Jonsson också.
Ja. Du älskar alla som älskar Jacques Tardy.
Ja, det gör jag. Jag älskar inte dig.
Nej, synd. Men jag älskar dig.
Tack.
Apropå snaps så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Välj drycken! Och här kommer alternativen. Kaffe. Sockerfri Snapple. Sockerfri mer passion. Sockerfri Schweppes tonic. Här kommer snapsen. Jalovina ädelbrännvin.
Mm.
Som jag fick av en lyssnare som jag mötte utanför Robin Berglunds lägenhet.
Av en slump? Eller?
Ja, men
stod
vi var där och filmade lite inför mina problem avsnitt 6.
Okay.
Och då så tror jag att det var någon poddlyssnare som kände igen mig och som bodde där i närheten och sprang upp och ner med en brännvinsflaska.
Så jäkla fint.
Mm, jättefint. Sen har vi Fanta Zero, Corona Extra, styrka 3,2. Råjuice med smakerna gurka, spenat med mera. Svarta nice. Skäggets hostmedicin.
Mm.
Heinz tomatketchup. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick så kallad corporate rebranding.
Jag tror inte du skulle ta med häxan till den nya lägenheten.
Jo, men det gjorde jag. Men jag ska nog göra en helt ny corporate rebranding nu i den här nya lägenheten.
Ja,
men
jag hade ju ett gyllene tillfälle att göra det. Att
men jag
slänga
har
häxan.
Problem med kyl och frys. Så att det är på väg in en ny kyl och frys.
Okej. <Okay. laughs> Simon Järnfors, vilken Simon? Du vet han som har problem med kyl och frys. Ja, han. Ja, fan. Uff.
Jag tror bara han hade ett problem med frys. Men han hade tydligen problem med kyl och frys.
Ja, Simon Gay, det här mina problem. Med kyl och frys.
Ett stort problem jag hade med kyl och frys. Som jag tar upp i senaste specialisterna podcast.
Det är ett eget segment.
Mina problem med kyl och frys. Vet du vad, om jag slänger ut integrerad kyl och frys, vad tänker du då?
Då tänker jag en sån möbel som är, går upp till ja, men typ till 1,80 eller 2 meter där, där det är en frys där nere och kyl där uppe.
Det tänker jag, och det tänker alla förutom 30.se som jag köpte. De säger att det är någonting helt annat. Det var liksom, det var där mina problem med kyl och frys växte sig riktigt stora.
Då blir man nyfiken på vad 30 tycker då om det här.
Ja, när de, jag ska inte gå in på detalj i det en gång till. Det är för ni lyssnar på specialisterna podcast. Men jag kan säga det att se upp om ni ska köpa en kyl och frys.
Se upp ungdomar, om det är någon, om det är någon som står i ett dörkt, mörkt gathörn och bara psst.
Vill ha
integrerat kyl och frys, mannen. Då ska det passa det alltså.
Ja, nej, det får man verkligen se upp med.
Ja, det är vitvarornas motsvarighet till drogen krokodil.
Ja, men det
kan, ska... det fuckar upp ditt liv.
Ja, det gjorde verkligen det. Ja.
Men okej, men då har jag lite lyssning då senare. Ja. Mm. Men du, jag...
Det kanske släpps, jag vet inte om det avsnittet släpps några dagar efter det här avsnittet släpps.
Mm.
Nej, det kan vara så att det finns ute.
Mm.
Det kommer nog heta... vi kan döpa det till kyl och frys special.
Men om du undrar vad jag vill ha...
Ja.
Så vill jag ha en corona och...
Jag glömde att säga för tråkmånsar och nejsägare vatten.
Ja, nej, men det vill jag inte ha. Man vill inte vara en tråkmåns eller en nejsägare. Eller både och.
Helst inte.
Nej. Jag vill ha en corona. Och sen kan jag ta en side order med Jallovina. Men fast bara en liten bottenskyla.
Ja.
För jag ska köra bil senare så att jag vill inte bli stoppad.
Okay.
Eller stoppad kan jag bli, men jag vill inte bli
fälld. Du vill att de känner igen dig och säger Fritte.
Ja.
Om vi visste att det var du så skulle vi aldrig stoppat dig. Nej, kör vidare.
När polisen stoppar mig och bara säger fan, är det du? Vänta, så springer upp på stationen, kommer ner med en flaska snaps. Här, varsågod. Jag vet att du gillar snaps, varsågod. Ja. Nej, men en liten bottenskylla gör
du. Ja, men då tar jag också en sån liten snaps och så tar jag en sockerfri Snapple.
Gott.
Med smak av iste och persika.
Mm.
Ja, då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och ska vi göra snap? Det kan vara därför det heter snapper, för att det låter snap när man öppnar.
Ja, kanske. Det finns ju några så här onomatopoetiska matvaror. Jag tänker på, eller i och för sig, alltså hur är det med, är det...
Sugar snaps är säkert också. Exakt,
bara trycker ut ärtorna.
Ja, men det kan väl låta lite snap.
Men sen var det de här klassiska tecknade snap, crackle och pop.
Just det.
Som ju var
Rice
Krispies galjonsfigurer.
Ja.
De som tog en kula för Rice Krispies.
Ja, de jag vet inte om de är så populära i Sverige.
Nej, men, alltså Snap är ganska populär, men Crackle och Pop, de har fallit i glömska lite grann. Det är ungefär som Robbie Williams gick vidare. De andra i bandet blev inte lika framgångsrika solkarriärer.
Jag kommer ihåg reklamen som fanns i Kalanka och Company, tror jag, för Rice Krispies.
Mm.
Där det var något barn då, det var en tecknad serie. Och ett barn som... liksom sätter öronen mot flingorna och säger, lyssna, de pratar. Vilket jag kommer ihåg att min brorsa som barn imiterade och gjorde på riktigt.
Mm.
Jag vet inte om det var just Rice Krispies då, eller om han gjorde det på cornflakes.
Ja,
eller rispuffar eller någonting.
Ja, just det. Du hade ju då Tony Tiger, som var ju...
Det var Frosties.
Ja, det var Frosties galjonsfigur. Men
galjonsfigur, maskot kanske.
Ansiktet utåt för.
Ja, men, jag har faktiskt en bok då. Jag har ju väldigt mycket böcker med grafisk formgivning och design och sånt där. Så finns det en som heter Cereal Box Bonanza. Som är en bok då om just flingförpackningar.
Mm. Någon borde ju starta en podd där de recenserar flingor som heter Serial Killer.
Ja, det finns redan seriemördarna i Sverige som handlar om tv-serierna med Magnus Betnér.
Exakt, ja.
Men vad var det? Jo, den här Serial Box Bonanza, författaren då, i förordet så inleder han med att säga att Inom fastighetsbranschen så är ju då de viktigaste location, location, location. Men när man samlar på flingförpackningar, då är det som gäller character, character, character. det är det som är det viktiga. Ja. Det är A och O att ha en fin karaktär.
Men då hade ju Kalle Anka kexen hade ju en jävla fördel då. Att man hade karaktärernas karaktär. Det vill säga Kalle Anka.
Ja, sen bytte vi ju till Tom och Jerry.
Mm.
Och det är ju egentligen bara i Sverige som Kalle Anka är karaktärernas karaktär.
Mm.
Alltså i USA ska jag säga att liksom Musse Pig är en mer liksom ikonisk karaktär än Kalle Anka.
Kalle Anka sitter mer så här, lite halvt bortglömd och berättar så här, men jag är rätt stor i Sverige.
Ja, men Fantomen och Kalle Anka har ju blivit liksom Sveriges. Ja, nu vet jag inte vilka seriefigurer som är populära i Sverige just nu, men kanske fortfarande Kalle Anka.
Det är väl någon jävla manga.
Bamsa har vi också
kvar. Det är så här Pokémon och sån skit. Ska vi smaka på Jalovina?
Ja, det ska vi göra.
Den är ju ganska mild.
Mm, det var den var ädel.
Ja, men det är ju finsk, det är druvdestillat.
Ja.
Alltså så det är ju som konjak och brandy, att man gör ett stark vin på druvor helt enkelt, eller på druvrester.
Jag har faktiskt... Jag skäms inte att som en 42-årig man erkänna att jag har börjat uppskatta brun sprit mer på sista tiden.
Nu kommer det ut. Ja. Det dröjer bara timmar innan det kommer en flashback-tråd om det här.
Ja, en annan grej innan vi avslöjar dagens ämne är... Du kanske vill göra en rättelse från förra gången du var med i Arkivsamtal.
Ja, eftersom du inte klippte om
nej,
det.
Nej, men grejen är att det stod på min att göra-lista. Den är kvar. Men det har aldrig nått liksom, toppen av att göra-lista. Det är alltid så här, vad har jag på schemat idag?
Ja.
Och så här, klippa bort Frittes faktafel har alltid stått där.
Just
men jag har aldrig hunnit ner till det. Det har aldrig varit liksom, det har aldrig prioriterats över så här, oj, torka upp spyan i hallen och sånt där.
Tvätta snoppen.
Nej, men det är alltid någonting som kommer före. Liksom.
Jag känner igen det där. Ja. Det drabbar oftast mina barn. Nej, men grejen är att när vi pratade om svensk standup-historia så sa vi att Lasse Strömstedt var den gamle kåkfararen då, var en av pionjärerna, eller han var med i början i alla fall.
Mm.
Och att jag hävdade då att han var pappa till Niklas Strömstedt. Men det var ju helt fel. För att Bo och Margareta Strömstedt är Niklas föräldrar.
Mm.
Och Bo Strömstedt är väl en gammal tidningsman. Om han inte var chefredaktör för Expressen så var han ändå någon slags Expressen-legend, tror jag. Men nu braskar jag. Nu säger jag att det här är... jag har fortfarande inte kollat upp det här. Men jag vet att det är Bo och Margareta som är föräldrarna i alla fall.
Mm. Okej, okay. Ja, men det är bra. Då... slipper jag klippa bort det nu eller vill du fortfarande att det ska stå kvar på min återvärda att göra-lista?
Nej, men nu har det gått så lång tid så nu är det väl nästan som en kul kuriositet. Jag tänker det är väl ungefär som en så här treskilling banko att det värdet är högre eftersom det är ett feltryck.
Gul treskilling banko.
Ja, men det är väl någonting med det frimärket att det är så värdefullt för att det är feltryck.
Jo, det är ett feltryck. Ja. Jag tror, ska det vara grönt egentligen? Eller?
Ja, någonting sånt. Ja.
Jag kan tänka mig att den cyanplåten försvann just den.
Precis, jobbade de smyk på den tiden? Eller?
Ja, jag vet inte varför just den blev gul annars.
Nej, det är
att man hade 100%, hade tänkt ha 100% gul, 50% cyan.
Ja.
Men sen så var det någon praktikant som slavade bort cyanplåten just den dagen.
Ja, precis. Det var någon som bara, har du plåtarna? Vi ska screentrycka nya frimärket nu här. Treskilling banko. Är du färdig med plåtarna?
Men det är lite spännande tycker jag att världens dyraste frimärke är svenskt.
Mm.
Jag var i en bar en gång i Malmö där det var väldigt belamrat och det var extremt svårt att få uppmärksamhet från bartendern och få beställa.
Mm.
Och då var det någon kompis som snackade om att man skulle hålla upp något väldigt uppseendeväckande föremål som skulle dra till sig bartenderns uppmärksamhet på det. Tänkte, vad kan det vara? Även kanske en dyr diamant. Ja. Och sen, ja, men kanske gul treskilling bank. Vi snackar också om Kalanka nummer 1 1948. Man håller upp den baten. Blicken dras till det dyrbara föremålet. Och då passar man på att beställa.
Ja, precis. Eller man kanske håller upp det dyrbaraste man har. Sitt barn.
Som Michael Jackson gjorde utanför balkongen.
Just det. Tur att han är död.
Ja, det kanske är tur för samtliga inblandade.
Och där vill jag inte, där vill jag inte att du klipper bort.
Då så sent om sidor så kastar vi oss in på veckans ämne som är en av de 7 dödssynderna. Vilken har du valt och varför?
Jag har valt högmod.
Högmod, ja.
Jag tycker det är ganska intressant.
Det tycker jag också.
För jag har, jag tror att jag har ganska starka åsikter kring det. Mm-hmm. Däremot inte så mycket fakta.
Nej, men det här är mer en åsiktsbaserad podd.
Eller hur, precis. Jag gillar det att man får sitta och tycka till. Utan allt för mycket kunskap i botten.
Nej, det är en väldigt fri podd.
Ja, nej men jag kan personligen då blir jävligt irriterad på folk som uppvisar för mycket högmod. Mm. I form av...
För mycket högmod? Annars är det väl inte högmod?
Nej. Är det binärt? Alltså antingen är man högmodig eller inte?
Ja, man kan säkert vara på gränsen också.
Borderline högmodig.
Jag älskar skämtet av Mitch Hedberg som är så här... Han berättade om att han var med i ett punkband. Han säger att vi var ett sånt band att det fanns de som älskade oss och så fanns det de som hatade oss. Och sen fanns det de som tyckte att vi var helt okej.
Mitch Hedberg önskar jag inte vara död.
Ja, nej, han hade gärna fått leva lite längre.
Men sen är det ju med alla såna här konstnärer som dör unga att man undrar vad de hade gjort idag.
Ja.
Alltså Cornelius Vreeswijk, hade vi verkligen velat ha en 92-årig Cornelius? Nej, han är 83-årig Cornelius.
Jag vet inte.
Nej.
Det är ju...
På andra sidan så Peps Persson är ju jättegammal och lever, men han gör ju inget väsen av sig. Jag säger inte att de är samma person, men det är kanske bara att de tynar bort långsamt då.
Ja, ja, han gör någon låt med Timbuktu ibland.
Ja, precis. Timbuktu kommer upp till Peps stuga och så.
Men vad sa du? Du har ett komplicerat, inte avancerat förhållande till högmod. Eller du har mycket åsikter om det.
Ja.
Jag blir nyfiken på dina åsikter.
Ja, men ska vi börja från början?
Ja, det kan vi göra. Ja. Har du läst på om högmodets historia?
Ja, jag har läst på ytterst lite. Mm. Men alltså, tydligen var det så att i den grekiska...
Redan de gamla grekerna.
Redan de gamla grekerna var så jävla kaxiga. Men gudinna Nemesis alltså, slog ner mot människor som då uppvisade för mycket högmod.
Mm.
Och även de abrahamitiska religionerna som du känner till. Du har ju kanske inblick i åtminstone det.
Ja, jag har ju, Babels torn var ju lite högmod. Alltså att folk försökte bygga torn och mäta sig med Gud eller nå Guds höjder. Och då hämnades ju han genom att ge folk olika språk.
Precis, precis. Och då är ju... det var väl antagligen så, alltså nu bara, det är verkligen kvalificerade killgissningar. Mm. Mer eller mindre kvalificerade killgissningar. Men det är att på den tiden så det fanns ju incitament för att hålla befolkningen i schack.
Mm.
Alltså,
du menar anledningar alltså?
Ja, precis. Att både från kungar och höga potentater, men även kanske från den patriarkala strukturer som, alltså det fanns mycket regler inom religionen, men även kanske kulturella regler kring hur människor skulle uppföra sig.
Mm.
Och de har ju uppstått säkert av olika anledningar för att samhället, dels att samhället ska flyta på bättre, men dels också för att allmogen ska hålla sig schack.
Ja.
Och högmod, att instifta högmod som någonting som, det är en dålig grej.
Mm.
Det är det perfekta sättet att inte låta folk sticka upp. Att slippa folk som kaxar sig och
gör revolution
eller prata illa om kungen eller så här, de styrande. Och det är ett enkelt sätt att hålla befolkningen i schack helt enkelt. Mm.
Jag pratade med en flat earther en gång som jag frågade vilka är det som har spritt ut rykten om att jorden är rund?
Mm.
Och då så sa han att det var, ja men det var CIA idag antar jag. Och så frågade jag varför de gjorde det. För att folk skulle bli förvirrade så att de inte skulle göra revolution.
Den är, men det, men hur träffar man en flat earther?
Jag hälsade på mitt, när jag var tillsammans med min förra flickvän så var jag ute i typ Ösmo.
Mm.
Och någon av hennes barndomskompisar var flat earther.
Okej, okay, ja. Jag tänker mig att det är för det första ett väldigt amerikanskt fenomen. För det andra så är det svårt att hitta flat earthers.
Ja, jag hittade den också på ett café i Skanstull.
Ja.
Jag gick in där och... killen som äger en av ägarna till caféet är något av en konspirationsteoretiker. Och jag beställde en kopp kaffe och han liksom trävade nog lite, försökt efter kontakt med andra konspirationsteoretiker. Så jag sa, ja men en kopp kaffe tack, ja, det blir 30 kronor. Du vet att jorden är platt va? Och då så sa jag, frågan är ju bara hur platt? Är den lövtunn eller är den liksom lite halv tjock?
Ja.
Och då sa han, du är den första som inte säger att jag är galen.
Han som har kaféet.
Ja.
Ja. Okej, okay, så han är flat earther.
Ja, han är i viss mån flat earther. Jag vet inte om han ifrågasätter det. Men sen så han kommer mycket med konspirationsteorier. Nu med corona och sånt har det varit mycket. Och,
mm.
Och han vill ofta att jag ska kolla på YouTube-klipp som har blivit censurerade och som nu bara ligger uppe på speciella hemsidor. Ja. Och så.
Men skulle du säga, nu är det ett stickspår, men skulle du säga att konspirationsteoretiker generellt sett är lite dumma i huvudet, eller finns det även intelligenta konspirationsteoretiker?
Jag tror att det finns intelligenta konspirationsteoretiker, men att de är ett undantag.
Ja.
Ungefär som att det finns intelligenta religiösa människor.
Mm.
Men jag tror att Det är ett undantag.
Men min klichébild av konspirationsteoretiker, som jag kanske är mer baserad på Branne.
Konspirationsteoretiker?
Nej, men han, det känns som att han är en sån som är intresserad av konspirationsteorier.
Mm.
Att det är en så här, jag säger inte att han är en pårökt kille från orten, men alltså lite pårökta killar från orten som är konspirationsteoretiker.
Ja.
Och sen kanske han är då en hangaround till dem i sin tur. Mm. Alltså att man tycker det är lite, att man koketterar med att man tycker det är lite intressant med konspirationsteorier.
Ja, jag tror man tror nog lite på det då, ja. om man är tillräckligt intresserad, då, ja. Då känner man att det skulle kunna ligga någonting i det.
Nu är inte Branne här och kan försvara sig.
Men försvara sig kan han, men han är inte här.
Men inte här i alla fall. Inte här i alla fall. Så nu kör. Nej, men och det här min spaning om, men jag har hört honom prata om det vid något tillfälle i alla fall. Men nej, men det jag tycker det är en väldigt märklig värld.
Mm.
För att det är ju på något sätt en lite så här kittlande subkultur för många, känns det som.
Mm.
Men för mig, jag tycker att det är, jag kan inte riktigt förstå varför man är intresserad, men det är det lite grann att det tangerar så här urbana legender och att det är någon slags intresse för berättelser i vår tid.
Mm, det är också killarnas mysticism på något sätt.
Mm.
Alltså att många fler tjejer tror på spöken och energier och kristaller och aura, fotografering.
Ja.
Då är killarnas mysticism konspirationsteorier.
Ja. Men det känns inte lite grann så att de tjejerna som tror på det, alltså det är alltså, ja, men bara, kan man säga, jag säger det bara, men det är väl mest korkade människor som håller på med sånt. Alltså,
ja.
Alltså till 90% i alla fall.
Ja, det känns ju inte helt smart något av det, tycker jag. Varken, alltså så här.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och man kan ju ha en rimlig inställning säkert till konspirationsteorier, precis som Claes Svahn har en ganska rimlig inställning till UFO.
Men superrimlig.
Han är väldigt intresserad av UFO, ja. Men han är ju inte dum i huvudet.
Nej, han är ju supersmart. Men han har ju också en väldigt skeptisk inställning till det. Att han försöker motbevisa. Men han är ju intresserad av UFO-kulturen också.
Det finns säkert de som är intresserade av konspirationsteorier. Som har en Claes Svahn-hållningen till det.
Ja, men så är det. Men
kanske om det finns någon som har det till kristaller och aura fotografering.
Ja, men så är det. Men då intresserar man sig för konspirationsteorier liksom från kulturellt håll.
Ja, att precis som det finns vissa som är väldigt intresserade av ateism. Då blir man ju rätt intresserad av religion samtidigt.
Mm. Precis. Men tillbaka till ämnet då.
Mm, högmod.
Yes.
Går före fall, säger de.
Mm.
Men hade du något mer på det historiska perspektivet?
Nej, det var väl bara det.
Men du känns inte speciellt... jag uppfattar dig som en ödmjuk person. Vilket jag läser på Wikipedia är motsatsen till högmod.
Ja, men det är ju fint att du säger det. Men jag tror att jag är relativt ödmjuk av naturen. Men jag tror också att jag anstränger mig lite för att vara det.
Mm, mm.
Jag tycker att det är klädsamt.
Ja, jag kan ju uppskatta både högmod och ödmjukhet.
Mm.
Alltså det är ju, om man lyssnar mycket på rapmusik och sånt, så är det ju mycket skrytrap och högmod och sådär. Det kan jag ju tycka är roligt och coolt. Men samtidigt så kan det vara påfrestande med folk i vardagen som inte är ödmjuka.
Ja. Nej, men alltså om man lyssnar på någon sån här klassisk gangsterrap. Det bygger på att bygga bilden av sig själv.
Ja.
Att man är en framgångsrik person och att man är lite cool och farlig och har mycket brudar och bling bling. Och nu låter det som ett tråkvit.
Ja. Man har mycket kapital på olika sätt.
Ja, precis.
Sexuellt kapital, våldskapital, ekonomiskt kapital.
Ja, precis.
Och så vidare.
Ja, men kapitalstark samhällsgrupp helt enkelt. Nej, men det blir så himla tydligt att det är en del av genren. Det stämmer ju noll. Procent. Men det är först när man på något sätt möter högmodet i sin närhet.
Ja.
Alltså det utstuderande skrytandet eller att någon är övertygad om sin egen förträfflighet. Det är väl först då man blir liksom irriterad.
Ja, alltså ifall det går till överdrift. Det är klart att en självsäker person kan ju vara ödmjuk samtidigt som är övertygad av sin egen förträfflighet. Men behöver inte kanske... ibland kan jag ju störa mig på folk som skryter för mycket. Även om jag själv säkert skryter för mycket enligt många.
Jag upplever inte alls dig som skrytsam.
Nej.
Alltså du är ju, när jag ser på din karriär så du gör ju extremt mycket grejer. Du jobbar ju extremt hårt för alltså både din musik och serier och poddar och stand-up. Nu blir det så här lite så här otroligt att vi bara kastar beröm på den här, men jag tycker att du låter dina grejer tala för dig. snarare än att du bara sitter och hävdar din egen förträfflighet. Att det är väl det som är, alltså, kombinationen av någon som sitter och berättar och skryter och som man uppfattar som lite av en loser eller någon som inte riktigt get their shit together. Det är väl också så här, det är väl också en del av det som gör att man blir provocerad, tycker jag.
Mm.
Alltså jag tycker på något sätt att har man grejer som man kan visa gjort det och det och det och det, då har jag ju lättare att acceptera att någon berättar om det än det är någon som bara sitter och babblar löst om, alltså jag var i Los Angeles och så hade jag ett projekt på gång med en kille som kände Brad Pitt, men det blev ingenting av, så bla bla bla, och sen så kom jag till Stockholm och nu funderar på att starta en byrå här, liksom en liksom lite contentbyrå, men vi har hittat någon lokal, men vi letar, vi vill ju helst sitta liksom ändå in i city, men vi får se om vi hittar en lokal på Söder, och så vet man att ingenting av det här kommer hända, det är bara det är bara liksom, det är bara prat allting.
Ja, nej, det är ju absolut en rekommendation att prata mer om grejer som du redan har gjort och utfört än liksom planer på vad man ska göra. Det blir om man då inte vill framstå, fast det kan inte så hög, jag vet inte om det är högmod direkt om man liksom, fast när man sitter och pratar om planer man
nej,
har som
nej men liksom löst skryt är väl ändå besläktat med högmod, att man på något sätt man förhäver sig eller man överdriver sin egen betydelse i något sammanhang eller ja, men högmod och skrytsamhet är väl ändå kusiner, tänker jag.
Jo, det är det absolut. Och jag tror säkert du också får upp liksom, man vill kanske inte outa vem som är ens go-to-bekant som man får upp när man tänker på högmod eller skryt och humble brag. Men det är ju ofta de personerna jag stör mig på mest har ju de egenskaperna också.
Men sociala medier gör ju att så här, ens högmods, vad ska man säga, barometer verkligen får börja jobba.
Ja.
För att vi är ju inne i, alltså innan så kunde man då sitta och skryta och vara kaxig inför sina kompisar, eller om man hade ett tv-program så kunde man eventuellt vara det där då, men det var ju typ tre personer som hade det. Men idag så har ju alla med ett Instagram-konto har ju då möjligheten att vara mer eller mindre högmodig.
Ja.
Och då framstår det ju också tydligare på något sätt vilka som är högmodiga och vilka mer eller mindre högmodiga.
Ja, men det är en intressant balans där också, för att man märker att folk älskar framgång på många sätt. Folk dras till framgångsrika personer och ifall man, om man lägger upp en bild på att man har vunnit något pris eller att man fått någonting sånt, då är det ju ofta liksom det som får flest likes. Mm. Snarare än när man visar upp en ödmjuk sida.
Ja, men verkligen.
Jag älskar Marcus Johanssons skämt. Han säger att han har väldigt högt självförtroende. Att hans raptexter handlar om att han tycker det är kul att det går bra för andra.
Det är skitkul. Ja.
Förlåt Marcus om jag brände ditt material. Ja. Men säg det som en liten reklamsnutt för din standard.
En hommage till Marcus Johansson. Ett ode till Marcus Johansson. Nej, men det, jag tycker att man balanserar på den här fina linjen hela tiden. Alltså, det här med en sån enkel grej som att retweeta beröm på Twitter. Alltså, jag tycker att alltså, i början så tyckte jag det var så otroligt. Det tog emot så fruktansvärt mycket. Ja. Men vissa bara retweetade beröm helt opåkallat. men och efter ett tag så kände jag så att ja, men alla gör det här. Jag måste också göra det. Jag drogs med i någon slags det bara blev en kulturförändring där.
Ja. Samma sak med selfies kände jag. Att lägga upp det var, jag gjorde det väldigt motvilligt första gången och kändes jättekonstigt.
Mm.
Men sen nu gör jag det utan att blinka.
Ja,
men samma sak med att tigga Patreon och Swish-pengar och sånt där.
Ja, visst. Ja.
Ni kan 0760724728 är mitt Swish-nummer om ni vill ge ett litet bidrag.
Just det där med selfies. Alltså, vissa hävdar ju att det är att man allt för många selfies på Instagram, att det är ett klart tecken på narcissistisk personlighet.
Vissa hävdar att det är det.
Ja.
Ja, men det var, jag hörde någon, jag vet inte om det var i din podd eller Allt du vill att veta eller någon annan podd, det var någon som pratade om det att alltså så som en citat normal slutcitat person beter sig på Instagram idag.
Mm.
det skulle för liksom 50 år sedan anses som en narcissiststörd person.
Exakt. Ja, men mycket så tror jag det är. Att, alltså, att de så här, sociala och kulturella liksom, barriärerna har förflyttats i och med de sociala medierna.
Ja, men i och för sig så skulle en man som lever 1850 säkert vara dömd för våldtäkt idag. Liksom. Eller, alltså, det är kulturella skillnader. Så som de betedde sig den tiden.
Fan, vilka svin de var.
Ja, men en rasist och MeToo-man var ju säkert det normala på den tiden.
Så är det, så är det. Men de kulturella koderna, det känns jävla fattigt att säga det, har flyttats. Men mycket till det bättre såklart. Man
lägger upp lite mer selfies, men man är lite försiktigare med sexuella övergrepp och rasism.
Precis. Så att,
de tar det onda med goda.
Men sen har du ju hela den här jantelagsdiskussionen också. Den hänger ju verkligen ihop med högmod också.
Absolut, ja.
För att och det är intressant, alltså, vissa hävdar att jantelagen är typ svensk. Men nu är det ju väl Axel Sandemose som skrev boken där begreppet myntas. Han var väl...
Mm. Jag har inte riktigt koll på den här mannen du nämnde.
Men så det är ju inte en svensk företeelse, men det är en skandinavisk företeelse kan man ju säga då.
Var kom han ifrån då?
Men jag vet inte om han var norsk eller dansk. Okay. Men jag tror kanske att han var dansk författare. Okay, nu hamnar vi i en Lasse Strömstedt-situation.
Okay, men det fanns en skandinavisk eller nordeuropeisk författare som skrev om jante.
Axel Sandemose.
Och vilket årtionde ungefär?
Ja, det här är ju, tror jag... Jag tror att det är... Alltså, om det inte är 1800-tal så är det kanske tidigt 1900-tal.
Okay. Det är så pass färskt alltså.
Ja, det skulle jag säga att det är. Ja. Det här, vi skulle kunna kolla upp det här nu, men jag tycker att vi... Det är inte den här podden.
Nej.
Men man kan läsa om det på Wikipedia. Mm. Eller på Nationalencyklopedin.
Jo.
Om man vill stödja det uppslagsverket. Det finns också andra uppslagsverk.
Ja, inte lika många som det fanns en gång till.
Sant.
Jo, de kanske finns kvar.
Ja, Fokus. kolla, slå upp det i Fokus.
Bra Böckers lexikon.
Ja, det gröna.
Några få.
Det gröna. Sen finns det ju då det gula feltrycket också.
Aha, ja. Ja. Men det fanns ett rött också.
Alltså det klassiska Bra Böckers uppslagsverk var ju grönt. Ja. Så här lite, vad heter det? Mossgrönt eller? Mm. Men sen kom Nationalencyklopedin också via Bra Böckers förlag.
Jaha.
Och då var det ju, ofta var det då en... Ja, det var alltså ett blått... Det var väl lite billighetsupplaga. Men den, om det var halvfranska versionen, den var ju röd rygg med lite... Tror jag till och med att det kanske var blått skinn längst upp och längst ner.
Just det. Och så guldtryck. Fast jag fann att det var rött högst upp och blått i mitten.
Men jag tror att det var rött i mitten. Skitsamma. Men det var så exklusivt. Det är intressant att det här var kanske då skarven slutet av 80-talet. Men att man såg på kunskap som någonting som var så här... Det var lyx med kunskap. Och att bara namnet Nationalencyklopedin...
Ja. Det var ju som att ha ett dåligt Wikipedia i bokhyllan.
Exakt, exakt. Och sen så några år senare bara så här, skänkes Nationalencyklopedin.
Du kom på CD-ROM där i skarven.
Ja, jag hade det faktiskt på CD-ROM.
Aha, ja.
Men nu prenumererar jag faktiskt på ne.se.
Jaha, du prenumererar på Nationalencyklopedin på nätet. Det är en login-grej.
Ja.
Men det är väl sämre än Wikipedia?
Ja, det är sämre än Wikipedia, men ibland är det ju skönt att kunna gå in och faktiskt läsa någonting som är faktakollat. Ibland så...
Ja, men Wikipedia är ju... Alltså jag kommer ihåg när de gjorde en undersökning, de jämförde Britannica, encyklopedin, med Wikipedia och såg att det var fler procentuellt mer faktafel på Britannica än Wikipedia.
Ja, ja.
Men det kanske var engelska Wikipedia... har de kanske lite mer koll på än svenska, vad vet jag?
Ja, möjligtvis. Jag tror tyska är väldigt granskad och faktaspäckad. Jag tror tyska Wikipedia har extremt bra rykte. Ja, verkligen. Det fanns ju ingen högmod i relation till de olika krig som Tyskland har involverat sig i.
Jag tänkte på det med, vad heter nu han, Norm MacDonald, som hade ett skämt om han var så, det landet han var lite rädd för att de skulle starta krig var Tyskland. Så Han sa, I don't know if you guys are history buffs or anything, but... Nej, men att de bestämde sig för att starta ett krig och att de som sin fiende valde de resten av världen. Och man skulle ju kunna tro att resten av världen krossade Tyskland bara väldigt snabbt. Mm. Men det var ganska jämnt.
Men det är så jävla roligt stand-up. Det är, liksom, det är någonting som... Det finns inget så här smart med premissen egentligen. Utan det är bara väldigt enkla fakta. Ja. Som han gör så roliga.
Ja, att man har hittat det roliga. Ja.
Men det är som han, Gary Gullman också, tycker jag är väldigt kul. För att han liksom vaskar liksom guld ur väldigt enkla grejer.
Ja, har du sett hans The Great Depression?
Nej, det har jag inte. Men jag har sett den här rutinen här, när han pratar om hur den här kommittén som skulle skapa två bokstavsförkortningar på alla amerikanska delstaterna.
Mm. Ja, den tror jag nyss nämnda Johannes Finnlaugsson har försökt spela upp för mig. Men jag minns inte så mycket av den.
Nej.
Men den får jag kolla upp på
det är så att premissen är väldigt enkel. Men han, jag skulle säga att han är lite kanske besläktad stilmässigt med Norm Macdonald också.
Mm, mm.
De har det här avslappnade, nästan lite loja sättet att leverera sina skämt på.
Mm. Ja.
Men tillbaka till Jante då. Nej, men det här kanske är en gammal spaning, men det finns ju då personer som hävdar att så här, fuck Jante och...
Min mammas kusin, Daniela Gordon, hon har gjort en föreställning som heter Jante Schmante. jag försökte få tag på den, men jag minns det som att det var någon sån sångnummer som för jag är Jante Schmante. Och så vidare.
Var det en soloföreställning?
Jag tror det var en solokör som heter Jante Schmante.
Mm. Kan du sammanföra med henne?
Hon är lite känd. Hon är med i Gift vid första ögonkastet som en expert där.
Ja, men är det din mammas kusin?
Ja, Daniela Gordon.
Okej, ja. För att hon är ju lite relationskonsult också.
Ja.
Men hon har väl också kan man säga att hon har en liten new age aura? Att hon har...
Mm. Hon har nog fotograferat sin aura bara en och två gånger.
Ja, precis. Hon fick samma resultat faktiskt. Kanonaura till det. Ja. Men jag tycker jantelagen är det perfekta sättet att hålla människor på plats.
Mm. Det är ju besläktat också med människors lika värde. Alltså jantelagen. Ja. Du ska inte tro att du är bättre än någon annan.
Exakt.
Är ju på ett sätt att säga alla människor är lika mycket värda.
Exakt, så det är väldigt fint. Det är liksom en föregångare till FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Axel Sandemose borde fått lite mer cred där. Men jag tycker det är perfekt. Perfekt att liksom hålla människor på plats så att man slipper de här jobbiga amerikanerna som berättar vitt och brett om vad de har på gång liksom. Alltså det nu är inte så att jag umgås jättemycket med amerikaner som berättar vad de har på gång, men alltså det är liksom hela den amerikanska kulturen så här, eller delar av den framstår ju som en så här, ja men det är ju en vinnarkultur och på något sätt du är din egen lyckasmed och hela det där och kunna skapa din egen verklighet.
Jag kan ju ändå gilla det, alltså även inte bara i raptexter, men jag har sett liksom på så här dokumentärer om amerikanska hallickar och sånt där.
är mycket mer framgångsrika än svenska.
jag ställer mig emot trafficking.
Ja,
men de har ju rätt roligt sätt att prata på och klä sig.
De har roliga hattar, va? Och nu pratar de om svarta hallickar från 70-talet.
Även vita hallicken Lester White Folks.
Okay.
Han hette nog Mr. White Folks. Det var en felöversättning i den svenska översättningen. De trodde att han hette Lester White Folks. Men han hette Mr. White Folks.
Okej, okay. Och vilken serie var det här då?
Det kan vara antingen dokumentären American Pimp eller... någon liknande.
Ja.
Men det var någon dokumentär om hallickar då, där det var en vit hallick som pratade väldigt mycket ebonics, alltså svart slang. Mm. Jag vet inte. De var väldigt så här okritisk dokumentär om trafficking. men och sen så har man så här Master P
Kom in på amerikanska hallickar.
Ja, men jag tänkte att jag uppskattar. Du sa att man slipper, om jantelagen finns så slipper man de här amerikanerna med lite för mycket självförtroende.
Ja.
Men jag gillar ju amerikaner ibland med lite för mycket självförtroende.
Mm.
Master P, han grundaren av No Limit Records.
Mm.
Han sa, yeah, I call myself Master P because I'm gonna be the master of everything I do. And No Limit Records, the name No Limit is because there is gonna be no limit to my success.
Men alltså jag kan ju då så här, det låter ju hemskt, men Blondinbella hade ju sommarprat för några år sedan. Eller var det förra sommaren? Hon berättade så här, nu lämnar jag, bye bye Sweden. Så här, jag är färdig här nu, jag ska lyckas i USA. Och, sen ett år senare så har hennes företagsimperium rasat ihop.
Mm.
Och hon har problem med psykisk ohälsa. Ja. Och det är inte så att jag unnar henne psykisk ohälsa, men jag det är inte så att jag blir ledsen.
Nej, jag blir skadeglad.
Ja, men jag blir skadeglad. Men också, och jag vill bara, liksom, det finns en definitionsskillnad där. För att det är inte så att jag blir ledsen att Ingvar Kamprad har liksom skapat Ikea. Eller det är inte så att jag blir ledsen att Daniel Ek och han, den andra killen, har skapat Spotify.
Mm.
Jag unnar dem det.
Okay.
Men jag orkar inte med folk som håller på. Liksom.
Last.
Ja, men förstår du skillnaden? Alltså, folk som gör någonting som blir framgångsrikt kan jag uppskatta, men folk som bara pratar om att så här, Sverige är inte stort nog för mig och liksom Sverige är så tråkigt och instängt och så jantelagen begränsar oss, det har jag väldigt svårt för. Men och alla de här framgångsrika företagen som Spotify och Klarna och de här, det bevisar att det uppenbarligen går att skapa väldigt framgångsrika företag även i Sverige då, som man då skulle kunna hävda liksom är mer präglat av jantelagen än av det här I'm gonna be the greatest man on earth.
Men Sverige har ju blivit rätt amerikaniserat också. Mm. Alltså globaliseringen har gjort att det är ganska likt världen över. Mm. Att folk har ju blivit mer som i USA vad det gäller självförtroende och berätta om sin egen förträfflighet.
Mm.
För det kan ju också, det har ju en fördel ibland att alltså jag kan tänka mig att om man berättar att man är bra så får man kanske mer jobb och erbjudanden och tillfällen och jag kommer ihåg det här, de lärde oss i skolan lite jantelag. Det var så här, när liksom vår fröken lärare skulle säga, det var någonting, någon fördel som någon elev skulle få.
Mm.
Om det kanske var så här, ja, vem ska få följa med och hämta chokladpudding till skolavslutningen eller någonting. Och så var det så, alla ville bara, ja, liksom folk skrek högst. Ja. Och så var det så här, nu är det Maria som får följa med. För hon skrek minst.
Mm.
Att det ska, alltså hon försökte ju ge illusionen av att den som tar för sig minst är den som får fördelen.
Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.
Ja, men det är kanske en dålig grej att lära ut. För jag tror att det kommer nog inte gå så bra och för Maria om hon inte tar för sig här.
Nej, men alltså, högst sannolikt så var det så att Maria bara inte... Ja, men hon kanske bara var loj.
Ja. Det var hon kanske bara, också kanske, för att vara schysst hon att en blyg person skulle få en fördel.
Hon kanske var intellektuellt funktionshindrad. Det var därför hon inte satt och skrek. Och så tappade hon chokladpudding och så blev det dåligt för alla.
Ja.
Nej, men det är en fråga om kontext också. För att jag tycker att jag blir mer irriterad om Blondinbella som är sån här en entreprenör och som är oklar så här... kompetens sitter och snackar om att så här, nu ska jag till USA för Sverige är för litet för mig. Alltså folk som gör det på Stureplan i Stockholm blir mer irriterade på. Alltså, i Hallstahammar så kanske det behövs mer av det.
Mm.
Men jag tycker kanske på Stureplan behövs det mindre av det. Jag tror att det handlar om balans också. För Hallstahammar eller en sån här klassisk bruksort, där behövs det ju folk som kanske tar för sig. För där tror jag liksom att
men irritation handlar ju också att man hejar oftare på en underdog. Om det är någon svart amerikan från gettot som lyckas och liksom blir kaxig, så blir man ju mer glad än om gruppen hovet eller mm. liksom några som föds rätt rika.
Eller en vit arbetarklasskille som i den härliga filmen Good Will Hunting.
Jag tror fan, jag är inte säker på att man har sett den.
Nej.
Vad handlar den om?
Det var väl den första filmen som den filmen som gjorde Ben Affleck och Matt Damon kända.
Mm-hmm.
De var ju två polare med så här från arbetarklassbakgrund. Och sen var det väl Matt Damon som var så här duktig på matte, var det inte okay. det? Att han blev upp...
Jag tror inte jag har sett det.
Nej, nej. Ser du den? En riktigt härlig så här feel good film med quasi-psykologiska övertoner.
Mm. Det är någon sån film som jag tror jag har sett. Men sen, ja.
Men kan du bli så här irriterad på så här högmodiga människor? Eller tycker du att det är så här lite, det behövs mer så här folk som lite kaxar sig lite grann?
Nej, jag kan bli irriterad på högmodiga människor. Men jag kan ju gilla den. Det beror nog på liksom på vilket sätt det görs.
Mm.
För att jag kan tycka att vissa högmodiga människor är väldigt charmiga.
Mm.
Men också de människor som jag har stört mig mest på genom tiderna har ju ofta varit väldigt högmodiga.
Mm.
Men
tycker du skillnad alltså på om någon bottnar i sitt högmod eller alltså om det är en tjej eller kille som är helt värdelös mm. som bara håller på och pratar om hur bra den är.
Det är kanske det som jag stör mig på.
Mm. För om det är en docent som berättar lite arrogant om sitt ämne men ändå man känner att hon kan.
Nej, det jag stört mig på mest är väl folk som har hamnat på högre positioner än vad de är bra till, alltså så här, via sitt skryt och lögner och sånt där liksom hamnar på högre positioner.
Du vill att någon som call the bluff lite grann.
Ja, det vill man ju.
Mm.
Och där liksom, jag har ju stört mig på om jag har haft en chef eller något sånt där som jag tycker som är dum i huvudet liksom, men och totalt rätt talanglös men som har hamnat på en sån situation på grund av någon form av kaxighet och högmod.
Mm.
Och då har jag blivit fly förbannad.
Mm.
Men om det är... jag stör mig inte på liksom Kanye Wests högmod.
Mm. Nej, han är gud.
Nej, men jag tycker han gör det på ett rätt charmigt sätt.
Mm, mm.
Och... Jag tror bara det beror på dels charm och dels på liksom om hur mycket man bottnar, hur mycket skrytet bottnar i talang och sådär.
Mm, mm, mm. Men en grej som är lite kopplad till det här med högmod, det är den här Dunning-Kruger-effekten. Känner du till den?
Nej, vad är det för något?
Det finns Dunning-Kruger.
Dunning-Kruger, ja men nu låter det...
Nu trillar bekant. På detta ner.
Nej, men fast jag kommer fortfarande inte ihåg vad det är, men jag har hört det förr.
Men det är en kurva, kan man säga, eller en effekt som är... Jag tror att det är ett forskare som heter Dunning-Kruger som har utvecklat den.
Mm.
Men det handlar om att talanglösa eller dumma människor överskattar sin egen förmåga.
Just det.
Men gravt kompetenta människor överskattar andras förmåga. Om man ska vara lite...
Eller underskatta sin egen förmåga.
Nej. Överskatta andras förmåga.
Okej. Okay.
Alltså om du är korkad eller okunnig så är chansen stor att du tror att du vet mycket bättre om olika ämnen.
Mm.
Alltså det är nästan oavsett vad det är, tror jag. Men om du är superbegåvad så tänker du då mer eller mindre omedvetet att det här är ju enkelt. Det kan ju andra också.
Just det.
Vilket gör att man då kanske förklarar kvantfysik på ett sätt så att du eller jag inte fattar det. För att de förstår inte riktigt att det kan vara svårt för någon annan.
Nej, det läste jag i boken Made to Stick om The Curse of Knowledge. När man liksom, när man själv vet någonting så är det svårare att liksom relatera till folk som inte känner till det, om man ska förklara någonting.
Exakt, men det är också förmåga att kunna liksom, så här, dumma ner sig lite grann. Som vissa besitter, men andra... Alltså, det är vissa kan inte förklara enkelt.
Nej.
Alltså, de är intelligenta, men de är fläckvis intelligenta.
Ja, just det.
Men det jag ville... Det som handlar om högmod var egentligen i den andra änden av kurvan. Alltså, de korkade människorna som tror att de kan och vet mer än vad de egentligen gör.
Jo, men det är ju ofta så... Det kan ju störa mig på när folk... uttala sig väldigt självsäkert men har fel. Mm. Liksom, eller säger något extremt korkat.
Ja. Ja, men då sitter man, alltså jag sitter ju ofta, eller alltså, de få gånger det händer. Mm. Men när man är i en situation där någon som väldigt, relativt säkert påstår någonting, till exempel att Lasse Strömstedt är Niklas Strömstedts pappa.
Ja, jag vet inte om du la någon viss liksom, självförtroende en fas bakom det.
Nej, jag tror vi bara babblar på. Men skitsamma. Nej, men om det är någon som hävdar någonting och så är du säker på det? Ja, jag är rätt säker. Och så är det fel. Ja. Så jag tror att det kan ha att göra med den här Dunning-Kruger-effekten på något sätt. För jag försöker ändå gradera. Om jag är rätt säker, eller om jag är 50% säker, så säger jag, om jag är ungefär 50% säker på att det är så här.
Mm.
Eller 25%. Så här, är jag väldigt säker? Är jag ganska säker? Eller har jag en aning? Alltså det ringer en klocka någonstans. Ja. Eller någonstans i bakhuvudet. Så tror jag kanske att Ulan Bator är i Mongoliets huvudstad.
Mm. Det är en mer sympatisk inställning. Men jag tror jag ändå hört att liksom, om du vill vinna en debatt eller något sånt där, så ska du uttala dig tvärsäkert.
Exakt.
Men det är ju störigt. Jag är väldigt irriterad på så här, till exempel Mia Törnblom. Jag hörde henne i moraltestet i P3.
Mm.
Där liksom hon svarade snabbt och tvärsäkert och ganska korkat på olika frågor. Liksom. Om de frågar så här, är det moraliskt rätt att äta kött? Så här, ja, det är det. Det får jag säga eftersom det gör vi hemma. Och sen så liksom, och sen var det liksom om det var rätt om självförsvar och så där. Mm. Så kom frågan sen liksom, är det rätt av ett land då att försvara sig mot ett land som attackerar? Och så krig är fel, punkt. Och hon är liksom, hon uttalas tvärsäkert och får ju en stor following och säljer mycket böcker och sånt där. Men det är väldigt lite som är baserat på forskning och
framsteg. Men det är det som är hemskt. Det var kul att du tog upp det med politiken. För det hemska med politiska debatter är ju då att tvärsäkerheten premieras. Så det är också, tycker jag, också besläktat med högmod. Att man tror att, alltså, jag vet bäst, mitt parti vet bäst.
Mm.
Att det finns ett inbyggt högmod och en inbyggd arrogans i hela det politiska samtalet. Och det är fler än jag och du som efterlyser. Alltså, men det vore skönt med en politiker någon gång som sa så här, men jag är inte riktigt säker på det där, jag får kolla upp det där. Eller, men jag hör din poäng där. Och jag tror att det liksom mer handlar om att vi ideologiskt ser olika på det än att vi liksom praktiskt tror att det ska utföras på olika sätt. Alltså någon som var lite mera, som stammade fram sin politik lite grann. Men
de skulle nog aldrig vinna.
Nej, det är det som är problemet. För att folk uppenbarligen då följer en ledare som pekar med hela handen. Vilket ju är, alltså, jag säger inte att Ulf Kristersson är Hitler. för det är de är ju kanske...
Men du säger inte att han inte är...
Alltså, jag säger att han är en kort ledare som har ambitioner att leda ett land. Eller leda ett rike, kan man säga. Med större eller mindre rike. Nej, men det är, jag tycker det är superproblematiskt.
Ja,
och det är väl en av anledningarna till att jag har svårt för mycket självförtroende. Alltså på fel sätt. Och för, alltså att jag har någon slags högmodsproblematik och högmodsproblematiker. Jag kommer ut som högmodsproblematiker.
Ja.
Nej, men, och jag tror ju att lika mycket som att atenarna då ville straffa högmod för att de fria männen i Aten ville styra själva utan då att bli ifrågasatta. Så finns det något djupt mänskligt att ett samhälle med mindre högmod så här flyter på lite mer smooth.
Det kanske det gör. Och nu har vi knutit ihop säcken.
Skönt.
Märkte du att jag sa, det kanske det gör.
Precis. Men jag hoppas verkligen att de som lyssnar på det ändå fick med sig någonting. Någon liten tankeställare.
Om det bara en person som får lite sämre självförtroende av den här podden, så är vi nöjda.
verkligen. Får man plugga grejer?
Ja, visst.
Ja. Apropå snaps då. Jag ska göra en soloshow på Lund Comedy Festival.
Mm.
Lördagen den 4 september.
Ja.
Och den heter Spriten.
Ah, vad roligt.
Ja,
jag tyckte jag såg... pressbilden, ja. Man ska göra postern.
Ja, jag ska ta ett helhetsgrepp om svensk alkoholpolitik.
Mm.
Där jag, okej, okay, nu är en liten spoiler här, men att jag är lite skeptisk i svensk alkoholpolitik.
Mm.
Men jag ska också försöka ta ett grepp om min egen syn på alkohol och min konsumtion och hur det har varit framförallt och sådär.
Du ska se din alkoholism i vita ögat.
Verkligen, ja.
Ja, men jag ska också faktiskt uppträda på, det ska vara arkivsamtal live på Lund Comedy Festival.
Och du hade en drömgäst? Eller
Christian Luuk.
Det är en jättebra gäst.
Ja, det är en jättebra gäst. Det har jag inte haft innan.
Fan vad kul.
Ja.
Men, och det,
vi ska nog prata om busringningar.
Nej, vad roligt. Mm. Ja, men där har du verkligen rätt man i rätt podd. Men festivalen är lite speciell i år eftersom det fortfarande är de här restriktionerna att man får max vara 50 personer i samma rum.
Jag hoppas ju att den är i september.
Ja,
eller?
Ja.
Och det kan få ha släppt tills dess, men det vet man inte.
Nej, men så än så länge så säljer de ju bara 50 biljetter till varje programpunkt. Så att... Det kommer ju bli mer utsålt än någonsin.
Ja, kan det bli mer än utsålt?
Nej, men det är mer utsålt än någonsin kan det ju bli.
Ja, det kan det ju.
Ja, om fler föreställningar är utsålda än tidigare år.
Mm.
Ja, en högre procentandel föreställningar
som är utsålda. Ja, just det. Jag tänkte att en föreställning...
Ja, nej, en föreställning kan aldrig bli mer än utsåld.
Nej, ibland så slänger de in lite
extra stolar. Ibland ställer de till några stolar och då
en gästlista som...
Ja, och då är det nästan... Alltså, det är definitionsmässigt mer än utsåld. Ja.
Mm. Och det var allt från veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Fritte Fritsson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.